Podplay.
Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid.
Försvararperspektivet, det enda perspektivet som räknas.
Och idag ska vi ta upp ett uppmärksammat mål som har fått det att vattnas i munnen på alla åklagare runt om i landet. Nämligen om mordet på dubbelmördaren.
Och det som är så anmärkningsvärt i det här fallet, det är att tingsrätten och hovrätten inte bara kommer till olika slutsatser utan diametralt olika slutsatser.
Ja, tingsrätten ansåg att bevisningen, citat,
att bevisningen lämnade ett betydande utrymme för tvivel. Och hovrätten säger ju tvärtom. Det vill säga att det här med marginal var styrkt själva åtalet. Men Kristoffer, vad har hänt i det här målet?
Ja, vi får ta oss tillbaka till fredagskvällen den 24 augusti 2018. För då larmades SOS till ett elljusspår där man hittade en person allvarligt skadad. Och senare efter att den här personen kommit in till sjukhus så dödförklarades han. Och en utredning om mord inleddes.
Och det man kunde konstatera att den mördade personen var en person som i sin tur hade mördat två stycken personer under 90-talet, det vill säga en dubbelmördare. Och man kunde också konstatera att han hade kört dit i en bil, det vill säga att han hade kört dit i en bil och sen blivit mördad i det här eljusspåret.
Och att han dessutom hade ett flertalet skottskador mot huvud, hals, armar, buk och lår. Så inte bara en skada utan en mängd skador.
Och poliserna fick ju initialt ganska mycket uppgifter. Man fick uppgifter om att det hade mördats någon här, man hade hittat kroppen, men man fick också vittnesinformation om att det hade flytt två stycken personer på en motorcykel eller moped från platsen.
Och då använde man sig av hundspårare som spårade bakåt från den här platsen, och ut med den här vägen så hade någon från det här fordonet gjort en avstickare in i skogen.
Precis, man spårar ju längs med hjulspåret från motorcykeln.
Och in i skogen, en bit in, nergrävd, så hittar man ett vapen.
Och lite senare i utredningen, för det går ju naturligtvis inte på en sekund eller en minut, så fick man reda på att där fanns DNA på den här pistolen, på avtryckan och på ena kolvsidan, det vill säga där man håller pistolen när man skjuter.
Och det här DNA kom från den misstänkte personen.
Precis. Och det var inte slut där, Kristoffer. För efter ett tag, 5 dagar efter mordet, så hittade man ju en motorcykel som man tyckte överensstämde med ett av de många signalement som man fick. För vittnen är ju sällan överens, och vittnen har gett väldigt olika uppgift om vad det här var egentligen, om det var en moped, om det var en motorcykel, om den lät eller om det inte lät. Men man hittade i alla fall en motorcykel i hyfsad närhet till den här platsen.
Och på den motorcykeln, på bromshandtaget, så fanns det DNA från den misstänkta personen. Och dessutom så gjorde man en riktig sån här CSI-undersökning av grus på däcket på den här mopeden, och ett korn kunde man koppla sammansättningsmässigt med mineraler från brottsplatsen.
Ja, man kunde konstatera att det här hade samma sammansättning, men man kunde ju inte säga att det var just grus från den här motionsspåret. Det skulle kunna vara grus från vilket motionsspår som helst, konstaterade man, vilket gjorde att det var lite tufft för åklagaren. Och sen tyckte man att det här var inte nog med detta, eftersom man misstänkte att det var inte bara den här personen vars DNA man hittade på motorcykeln och på vapnet som var inblandad, utan man hade misstanke om att det kanske var någon ytterligare person inblandad. Eller så vill man ytterligare, så att säga, sätta pricken över i't avseende den här utredningen. Och då satte man in en annons som var lite fejk, det vill säga att man skulle då utföra någon form av vapensök i det här området, trots att man då redan hade hittat här den här pistolen. Och då så satte man span på den platsen där man hittade vapnet, och man satte dessutom ut sådana här märk-DNA, det vill säga man färg, kan man säga, men det är lite, som inte egentligen är färg, men det är om man tar på området eller rör vid någonting, så får man det här märk-DNA på fingrarna. Och då kom det dit en annan person, inte den misstänkte personen utan en annan person, och letade i de här buskarna där man hade hittat pistolen.
En liten fälla helt enkelt. Och det var ju inte den enda lilla fällan som man gillade i det här fallet. Man hade verkligen tänkt outside the box, som man säger, på Eskilstuna-polisen här. Man anlitade också en informatör som fick 60 000 kronor för att börja snacka med den här misstänkta mördaren innan han hade blivit gripen då, för att försöka få honom att berätta om det här mordet. Och enligt informatören så gjorde han också det, eller hur Martin?
Ja, han sa någonting som i vart fall informatören tolkade som att han erkände mordet och även vissa detaljer. Men det här var inte helt okontroversiellt. Det här hade skett på ett sätt som inte var så snyggt och absolut inte okej. Okay. Det här kom inte ens fram i tingsrätten utan kom fram först i hovrätten. Och då konstaterade hovrätten att där förhöret hade skötts på ett sätt och man hade ställt frågor på ett sätt som att man ville locka fram svar som kanske egentligen inte riktigt var det som man skulle ha. Så att man hade till och med inlett en förundersökning om tjänstefel mot den polisen som hade skött det här.
Men det som kom att bli en av de mer graverande omständigheterna förutom då hans DNA på finger på avtryckaren till vapnet och hans DNA på handtaget till det här påstådda flyktfordonet. Det var ett telefonsamtal via WhatsApp, eller hur Martin? Mm,
precis, den här misstänkte man hade en telefon och det vidgick han också att detta är min telefon, den har jag haft. Men den här telefonen hade då, kunde polisen konstatera på WhatsApp, ringt bara kort tid innan mordet till den här mördade dubbelmördaren. Och hypotesen från polis och åklagare var att man hade ringt dubbelmördaren för att locka ut honom till det här älgspåret och att han sen hade mördats av den misstänkte personen.
Okej, men det låter ju som att det fanns en hel del besvärande omständigheter för hans till. Men vad hade han att säga om detta?
Både ja och nej. Det fanns ju en hel del besvärande kringomständigheter men ingen som kunde peka ut någon på platsen eller hade sett vem det var på platsen. Och han sa ju att jag har ingenting med det här att göra. Jag har inte skjutit någon, jag tvärtom är kompis med den här personen. Jag har inget motiv överhuvudtaget. Och den här pistolen, ja det stämmer, jag är kriminell. Precis som den här personen som blev mördad. Och jag hanterar vapen, jag säljer vapen och tjänar pengar på vapen. Och många av mina vänner har vapen och har säkerligen rört vid det här vapnet. Men så att hans uppfattning var att det är ingenting konstigt, han har DNA på ett vapen. Och det kan väl jag till viss del hålla med om att de flesta kriminella personer har nog haft eller har nog DNA på ett eller flera vapen runt om.
Jo, fast Martin, här fanns det inget DNA från någon annan, men det fanns hans DNA på avtryckaren till vapnet och på kolven. Det vill säga, man kan se framför sig hur han håller helt enkelt i vapnet.
Precis.
Och avlossar det.
Och de flesta som håller ett vapen som är till en kompis eller någonting, de håller det just som om man ska skjuta.
Och det hör ju också till saken då att den här informatören som vi pratade om tidigare, han hade berättat att den misstänkte hade sagt till honom att skälet till att han inte hade handskar på sig, det var för att den mördade inte hade följt med honom ut i skogen om han hade gått in i skogen med handskar med honom.
Precis, och det ska man ta med sig också att den här informatören hade fått all information av polisen, ja, om vad det handlade om, hur det gick till, vad som hade hänt, vilken bevisning som fanns.
Ja, det kunde inte uteslutas att han hade fått en hel del information från polisen, förutom en sak. Och det gällde det här WhatsApp-samtalet. Mm. Det hade han inte fått information om.
Sa man. Sen är också polisen misstänkt för tjänstefel, så att, ja.
Ja, men kanske inte beträffande just den omständigheten.
Ja, det visste att allting undrar för att gick fel till, och man vet inte vilken information han har fått och inte fått, så att bevisvärdet av det var ju inte jättehögt i sig. Men om vi börjar från början från tingsrätten, hade ju faktiskt inte ens, om vi börjar från tingsrättens bedömning, de hade ju inte den här informatören, han fanns ju inte med i leken i den bedömningen. Så om vi bara struntar honom ett tag och bara utgår från det som fanns, då är det ju vapnet. Vad tycker du med det, Kristoffer? Vi har bara sagt att det bara finns ett vapen, det finns ingenting annat. Om vi leker med den tanken att det är ett mord, någon är mördad, bredvid kroppen ligger ett vapen eller i närheten av kroppen, det är mordvapnet. Och det finns DNA på avtryckare och kolsyra.
Mm.
Tycker du att det räcker?
Nej, det tycker jag inte räcker. Nej. Självklart inte. Men jag tycker samtidigt att det är ett starkt bevis. Alltså att DNA sitter där det gör. Alltså jag tänker så här. Om du till exempel hanterar ett vapen. Låt oss säga att du är en vapenförsäljare eller vad som helst. Då är det ju inte nödvändigtvis så att du sitter och trycker på avtryckaren. Utan då liksom kanske du hanterar det genom att göra en mantelrörelse eller vad som helst. Och att DNA finns där. Just avtryckaren tycker jag är lite speciellt att det sitter på. Så att säga någonting annat än att det här är inget bevisvärde överhuvudtaget, det håller jag inte med om.
Jag tror nu alla är överens om att det har ett bevisvärde. Sen håller jag inte med dig om det är något positionering tycker jag inte är så besvärande, för att de flesta som poserar med ett vapen och håller vapen eller ska vara lite fräcka, och det vet vi ju förekommer jätteofta när man tömmer olika klienters mobiler, att då hittar man de poserande, så alla har i princip samma pose, det vill säga de håller vapnet på kolvsidan med fingret i avtryckan. Och därför tycker inte jag det är jättekonstigt att de med någon som har rört ett vapen.
Jag har inte sett massa bilder på där de håller på avtryckaren just.
Det tycker jag varje gång. Aha. Framförallt när det är musikvideo och liknande, så de använder fine. Skarpa vapen eller när de ska vara häftiga och rikta vapnet åt något håll. Så det tycker jag definitivt att det är ingenting
konstigt. Jag håller med om att det kan ju finnas ett utrymme för att man hanterar det på något sätt, men jag tycker fortfarande att DNAs placering och det faktum då att man i det här fallet hittade i närheten av brottsplatsen talar för att den som har avsatt är den som har skjutit starkt.
Så, och sen kan man också säga att absolut, jag håller med, det finns ett bevisvärde. Sen vet man också att det finns ju mord, det finns andra brott där man faktiskt har hittat DNA från personer som har alibi och som inte alls är inblandade överhuvudtaget.
Ja, och det är därför jag säger att ja, det finns ett utrymme.
Och det kan ju också vara så något mitt mellanting, det vill säga att de är inblandade men kanske bara medhjälpare eller kanske bara någon som skaffat fram vapnet eller någon annan roll. Så
men nu fanns det ju flera liksom samverkande bevisomständigheter här. Alltså nummer två var ju även det här med mopeden. Va? Att man så att säga hittar en moped som liknar den som vissa vittnen har beskrivit. Även om det har varit lite divergerande, alltså lite olika uppgifter om detta.
Och det kanske man ska säga bara att det finns vissa som tar att detta var en viss typ av motorcykel och den andra så att det var en helt annan. Och det är klart, vittnen är ju inte så bra på att kanske peka ut just fordon när det går snabbt om man tittar på andra saker. Men också att det var två stycken somaliska personer som ska vara vid den här motorcykeln. Och det stämmer ju inte alls överens med varken den person som letade efter vapnet eller den misstänkte personen. Så att det fanns en del konstigheter avseende just de vittnena som kanske snart talade emot, tycker jag.
Ja, och självklart, det var inte klockrent, men återigen så tycker jag ändå att det har ett visst bevisvärde att en moped, alltså även om man nu inte vet om det var en moped eller motorcykel eller EU-moppe, så är det ändå ett fordon på två hjul som har åkt från brottsplatsen. Och dessutom då så råkar det då sammanfalla med DNA på bromsen på den här med en misstänkt.
Man vet ju inte om den här har åkt från brottsplatsen, för att den hittas ju ganska långt därifrån, en bit därifrån. Så att den kan ju bara varit någon helt annanstans och hamnat där senare.
Men jag förstår vad du menar. Det finns ett sånt utrymme. Men samma sak här. Det har ändå ett bevisvärde enligt min uppfattning gentemot brottspåståendet.
Och det här att det fanns en mineral eller en mineral som överensstämde med samma grus som fanns på motionsspåret, men som man inte kunde säga tillhörde motionsspåret utan skulle kunna vara egentligen från vilken grussamling som helst. Vad tycker du bevisvärdet av det gör det att det förstärks, att man kan säga att det här är nog mer sannolikt?
Ja, det beror ju lite grann på om det är så att alla, om det verkligen är så att det kan vara vilken som helst, det vill säga om det finns någon utredning kring frågan om hur vanlig är den här mineralen. Självklart är det så, finns den här mineralen i varenda, som du påstod här lite raljant först, varenda grustag över hela Sverige, ja fine, då kanske det inte har något bevisvärde. Men är det på något sätt så att säga inte självklart att det förhåller sig på det sättet, då tycker jag definitivt att det har ett visst bevisvärde.
Och jag tror inte det utreddes i varken tingsrätten eller hovrätten, utan man bara konstaterade att NFC sa just det, att det fanns överensstämmelser, men att man inte kunde säga, NFC kunde inte säga att det var just gruset från det här älgspåret. Så att det var väl kanske någonting som antingen åklagaren eller försvaren borde kanske grävt lite mer kring.
Men sen då det mest besvärande kanske i sammanhanget, det här samtalet, WhatsApp-samtalet. För att då berättar ju vittnen då om att det kom ett telefonsamtal vid den här tiden och att han då, det misstänkte alltså, gick ut efter att ha tagit emot det samtalet.
Och ännu värre att den här telefonen efter det stängdes av.
Ja, dels kom till en mast som täcker den här brottsplatsen och sen stängdes av.
Och det... Det tycker jag är ju oerhört besvärande. Ja.
Men självklart, återigen Martin, bara samtalet för sig, nej.
Nej,
bara flyktfordonet för sig, nej. Bara vapnet för sig, nej. Men när det är flera, med liksom oberoende av varandra, bevisomständigheter som pekar mot samma sak, då blir det problem.
Ja, framförallt om det är så graverande som här. För här var det ju oerhört besvärande, för det var hans telefon, han hade använt telefonen kort innan, men han säger ju, Han kom med en förklaring.
Ja, det var att han hade gett bort den här telefonen strax innan för att en kompis ville ha hans kundregister. Han sålde narkotika då, antar jag.
Och det är också, det grimmar ju, tycker jag, illa, för att okej, om du nu betalar massa pengar för att du vill ha ett kundregister. Jag hade låtit orimligt att du då ska ringa någon som du ska mörda bara timme efter. Och sen slänga mobiltelefonen 2 timmar efter att du köpt. Alltså det låter ju, det låter konstigt.
Och varför måste man ge över ett kundregister? Det är bara att skärmdumpa och skicka. Ja.
Så det låter, det är just den delen som jag har svårast för. Vapnet tycker jag har ett lägre bevisvärde än vad du tycker. Det låter i alla fall som att jag tycker att det har ett lägre bevisvärde. Inte särskilt högt, för jag vet att i de flesta brott så hittar man till med mordvapen bara dagar efter hos någon helt annat gäng. För det har sålts och så vidare.
Konstigt att man är så oförsiktig ändå. Jag kommer fortfarande ihåg ett case många år sedan från södra delen av landet där en klient satt häktad på att han hade avsatt DNA på en kolaburk som låg i en lägenhet där någon hade blivit mördad. Och han satt häktad i, om det var 2 eller 3 månader innan jag fick loss honom på en omhäktningsförhandling. Och efter det kommer jag ihåg att jag så här blev försiktig med jag tar med mig den här kolaburken och slänger den på den här platsen. Här vet jag att den kommer förstöras. Och då, jag menar, då är det en kolaburk. Och tänk då, alltså att de inte är mer försiktiga med att hantera vapen liksom.
Jag har ju, jag tror att man är försiktig, de flesta, men sen ska man också komma ihåg att de flesta personer som gör sådana här saker är missbrukare, tunt kriminella som kanske är påverkade av olika saker eller stressade.
Och det påstår den här informatören att den här mannen var också.
Precis. Och det tror jag är ganska ostridigt, han hade ett narkotikamissbruk. Men det gör ju att personer som kanske egentligen inte borde eller vet att det är dumt att lägga fingeravtryck eller DNA, gör den då, slarvar. Eller försöker torka av, men gör det slarvigt. Eller helt tycker det är coolt att bara få låna en pistol och sen glömmer de bort att göra någonting åt det. Så att folk gör kanske saker, och det kan ju vara 3 år tidigare, 5 år tidigare. Och sen det som också kanske är viktigast när det gäller DNA, att DNA avsätts ju ganska lätt. Även om det inte är en blandbild som det inte var här, utan det bara var en persons DNA. Så visar i forskning att du och jag sitter här och poddar i studion. Du har inte rört vid min mic. Men jag har rört vid dig. Och då hamnar ditt DNA på min mic. Och du har varit kanske som mest 2 meter ifrån. Och det innebär ju att du har varit jätteförsiktig. Du har ju inte alls rört min mic. Du har inte varit i närheten av den. Men ändå sitter det precis på den mest besvärande platsen. Det vill säga där jag tar när jag lutar mig framåt och pratar. Det behöver inte ens innebära att man tagit i det.
Och som sagt, jag håller med dig, Martin. Problemet för en tilltalare i det här caset är ju de här samverkande bevisningen som liksom, ja, en sak kan man förklara bort, kanske 2 saker kan man förklara bort, men 3 saker plus då den här där lilla facit då, som i och för sig inte var med i tingsrätten, men lilla facit i form av informatören som jag köper. Polisen är misstänkt för tjänstefel med anledning av kontakterna med honom, och det här har inte skett korrekt och så vidare.
Och han har alltså incitament, han fick 60 000 kronor
60 000,
om du berättar.
Ja, precis. Även om han i och för sig i hovrätten då sa att han hatade polisen på grund av hur de hade behandlat honom. Okej, okay, men vad kom tingsrätten fram till då?
Ja, tingsrätten kom fram till att den här pistolen, precis som kanske vi är lite grann inne på, säger någonting om han varit mördaren, bara att han har varit i kontakt med vapnet. Vid något tillfälle kanske veckan innan, 2 veckor innan, 5 veckor innan och så vidare. Men inte att han var på mordplatsen, och faktiskt inte att han var den som sköt. Och det låter ganska rimligt, tycker jag. Sen tittar man på nästa bevisning, och det är den här motorcykeln. Där säger man att ja, men vi kan inte ens säga att detta är motorcykeln som används vid mordet. Och dessutom, även om det skulle vara det, så har han en rimlig förklaring till varför hans DNA finns där, för hans kompis motorcykel. Det var en stulen motorcykel, men den användes av hans kompis. Och han har blivit skjutsad på den, och det var ganska okontroversiellt, och han hade använt den, och det var också ganska okontroversiellt. Så att även om det nu skulle vara den här motorcykeln, så tyckte man att bevisvärdet, det är ju inte jättehögt, för han har en rimlig
förklaring. Och samtalet då, hur 17 löste tingsrätten samtalet?
Det löste man ganska kort, och det där jag tycker kanske att tingsrätten hamnade lite fel. Där tycker man att han har lämnat en förklaring, och det kan inte lämnas utan avseende. Det klassiska.
Precis. Ja, det är en förklaring, men oavsett hur dum den är och hur konstig den är, så kan vi i alla fall inte bortse ifrån den. Och det är ju egentligen bara ett löst tyckande, får man säga.
Ja, och de har ju rätt om det bara varit detta. Då tycker jag att det hade man inte kunnat lämna ut avseende, för det finns ju personer som lämnar över telefoner och säljer telefoner. Bara ett samtal till en person som sen råkar bli mördad av, nej, kanske vem som helst.
Men så att det tingsrätten misslyckas med då, beroende på hur man ser det. För han gick ju loss i tingsrätten, blev frikänd i tingsrätten. Det är liksom att se helheten, är det så man ska, kan analysera det?
Ja, och sen...
De värderar en sak för sig, en sak för sig, och sen kan de inte se att ja, men det här tillsammans så blir det en helhetsbild som faktiskt gör att det här är nog styrkt.
Precis, och där brukar det vara så att när man har så här många indicier så brukar man ju tycka att det är styrkt, om det inte finns någon alternativ gärningsman som inte kan uteslutas. Och det gick man inte in så mycket på här. Det var därför det här uppmärksamma fall som jag har, som nu är uppe i Högsta domstolen. Där var det ju att man hade en alltid gärningsman två till och med som var kanske mer sannolika än gärningsmannen, vilket inte framkommit i media. Men där jag kunde peka på att den här personen är nog mer sannolik. Och det har ju inte riktigt försvaret gjort här, verkar som. Även om jag tycker att det finns ju personer som man definitivt hade kunnat peka på. Jag tänker på han kompisen.
Precis, vad är det som säger att inte han som gjort det?
Det har du en kompis.
Mm.
Kanske han som köpt telefonen. Mm. Där har du en kompis.
Ägaren till mopeden.
Precis, det också. Och gräva lite, lägga upp en liksom helt, nästan lägga åklagare fast presentera mot dem. Och det kan ju dock vara att klienten säger att du får inte göra det, punkt.
Mm. Man måste följa sina klienters instruktioner.
Precis, så han kan tycka att det är gulning eller som det kallas, så då får man absolut inte göra det. Men då kanske måste se kliva av uppdrag, för kanske man inte kan tillvarata klientens rätt så som man bör göra i ett mål.
Så tingsrätten frikänner, men det här var ju åklagaren inte nöjd med överhuvudtaget, utan överklagade till hovrätten. Då kom det någon ny bevisning där.
Då dök ju den här informatören upp som hade fått 60 000 kronor om han kunde hjälpa till lite på traven.
Som gubben i lådan.
Ja. Undrar han hur de fick reda på att han fanns där. Visste åklagaren det hela tiden? Och
nej, det gjorde han. Alltså, ofta så brukar inte åklagaren informeras om informatörer, utan det är när det verkligen, verkligen behövs. Och det här kände väl polisen, va fan, vi kan inte låta en mördare gå loss alltså.
Även om jag inser att jag gjort fel och även om jag inser att det kanske är ett tjänstefel här,
ja.
Så kanske det är. Och det var ju, ironiskt nog har jag ju spelat in av den här informatören också. Det är därför det, allting kom fram, och det är också därför misstankar om tjänstefel kom upp, för att det hade inte skötts. Okej, och det gör det sällan, tror jag, med informatör. Och det är också en grej jag tänker på som man bara kan spekulera kring. Finns det fler informatörer? Och har de någonting att säga kanske om alternativa gärningsmän?
Mm.
Och är de då dolda? Mm. Hur ofta finns sådana där polisen sitter att jag vet att försvararen spekulerar om den här alltid gärningsmannen, och jag vet att jag har en informatör som berättat om det, men det skiter jag i att berätta.
Who knows?
Det vet man inte.
Nej, men okej, okay. Hovrätten, de gjorde kanske en annan, eller ja, de gjorde en annan bedömning, de fällde honom, men det som fällde avgörandet då för hovrätten, det var just det vi pratade om, va? Nämligen att de ansåg att de här, framförallt då DNA på vapnet och det här liksom förmodade flyktfordonet och också WhatsApp-samtalet, det var för sig gjorde att det här räcker för att styrka.
Speciellt eftersom man inte hade någon alltid gärningsman som man kunde peka på eller säga här kan man inte utsluta den här personen.
Ja.
Utan man tyckte att de här tre sakerna finns, det finns ingen annan person som skulle kunna matcha på något sätt.
Och jag får väl ändå säga med handen på hjärtat att när jag läser den här, det känns ändå som en rimlig dom. Även om jag kanske inte skulle hålla med om den här ganska hårda skrivningen då, som kanske en knäpp på näsan på tingsrätten, nämligen att det här är med marginal styrkt. Hur kan det bli mer än styrkt? Jag bara undrar.
Och jag tycker att det här är precis på gränsen, för att jag tycker att bevisvärdet av den här motorcykeln är nära nog noll, för man vet inte ens om det är rätt motorcykel. Och sen vapnet, där har man också, det var också lite intressant i hovrätten som vi kanske ska gå in och bemöta en snabbis. Där har man ju åberopat ett nytt utlåtande från NFC, där de sa att vi kan säga att det är 99% säkert just den som har mördat utifrån att han har DNA på pistolen.
Mm.
Och det är ju, påstår jag, matematiskt inkorrekt om man agerar utifrån variabler som är okända. Hur vet man det? Jag påstår att de flesta mördare använder handskar och är väldigt försiktiga, medan de flesta personer som hanterar vapen i försäljningssyfte för att visa upp sig, för att vara lite häftiga eller kanske kompis med någon, de är inte lika försiktiga, och därför är det större chans eller större risk att den personens DNA hamnar. Och sen vet vi också att det är jättemånga brott där man hittar pistoler och vapen i närheten av brottsplatsen, så är det ju faktiskt inte gärningsmannens DNA utan andra personens DNA. Det är därför jag tycker den slutsatsen är så, ursäkta uttrycket, jäkla galen.
Mm.
Och där hovrätten blivit lite vilseledda. Men kunde försvara gjort någonting annorlunda där?
Ja, det hade de ju, alltså, vad det handlade om är alltså att NFC, Nationellt Forensiskt Centrum, kommer med ett utlåtande där de liksom spekulerar i sannolikheten kring olika saker. Och då kan man ju naturligtvis anlita sin egen expert. Det finns flera stycken som tidigare arbetat på NFC och har också andra erfarenheter som hade kunnat komma med andra ståndpunkter.
Eller matematiker i det här läget. Ja. Vet jag, finns det ett annat ärende som har varit där man gjorde samma sak, där man bara konstaterat att här vet inte NFC vad de snackar om. Du kan inte beräkna sannolikheten om du inte vet alla variabler. Utan då är det bara killgissningar, som det så fint heter.
Mm.
Och det är ingenting som hör hemma i rättssal, tycker jag.
Nej. Ja, slutresultatet blev alltså en fällande dom och livstidsfängelse för den här personen.
Men man tyckte ju inte att det här brottet var på livstidsfängelse.
Nej, utan det var, faktum var att han var dömd för ett försök till mord som han skulle avtjäna eller avtjänade. Det här gjorde då att man bestämde påföljden för livstid för båda brotten.
Och det tycker jag är lite konstigt, om vi bara som en avslutning i det här avsnittet. Varför tycker man inte att det här är livstid normalt sett i den här typen av uppgörelse med skjutvapen, när det är som ett ångest och lidande som var här? Då brukar det i 99 fall av 100 vara livstid. Så jag tycker det är en jättekonstig slutsats. Eller vad tycker du?
Ja, jag håller med dig. Men jag tror att det som fällde avgörandet där var att de menade att det var hur lagstiftningen, som har förändrats då flera gånger, såg ut vid tiden för mordet och inte hur den på senare tid har kommit att utvecklas. Och jag tror att det var det som gjorde att man landade på 18 år. För nu har det blivit betydligt hårdare vid straffmätningen vid mord.
Så är det, men även då tycker jag att i de flesta fall, nästan alla fall, just den typen av mord var livstid. Men det är kanske av en akademisk betydelse med tanke på att han ändå fick livstid.
Så ja, framförallt för att han fick det även för ett försök till mord ihopbakat, så att säga.
Så för
att
sammanfatta, så vi är inte riktigt överens om bevisvärdet av de enskilda objekten eller de enskilda delarna,
men vi är överens om slutresultatet.
Ja, sammanfattningsvis blev framförallt det här samtalet och förklaringen till samtalet lite för mycket.
Vad har vi lärt oss idag, Martin?
Jo, vi har lärt oss att bara för att var bevisning sedd för sig inte håller, så kan de tillsammans räcka. I vart fall om det inte finns någon aktiv gärningsman som man kan peka på.
Mm. Ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Storja.
Och mig, advokat Martin Persson.
Podplay, en del av Power Media.